Roligt att se er. Det är nästan så det är svårt att uppfatta folk som sitter långt där ute. Så vi får känna att det är många här. Ser någon som sitter och myser i soffan där borta. Ja, det är bra. Det är många i den här staden som tillhör mitt folk, säger Herren till Paulus vid ett tillfälle. Och det är det som har blivit temat för den här gudstjänsten. Jag tänkte så här också inför den här gudstjänsten. Kan vi göra en liten gallup snabbt nu? Och så säger jag en mycket märklig fråga. Men jag säger så här. Hur många av oss känner en fullblodsateist? Alltså en som totalt förnekar Guds existens. Upp med näven nu. Det var fler än vad jag trodde ändå faktiskt. Tänkte jag, det är nog inte så där vansinnigt många. Men procenten kanske var, vi säger att det var 10-15% av oss som gör det. Jag tänkte så här. Jag tror faktiskt att det är så att de flesta människorna har någon form av tro. Alltså det är väldigt få människor som egentligen säger jag är ateist, jag har ingen som helst tro på någon annan makt än människan själv. Det är väldigt få människor som säger det. Och däremot så tror jag att de vi möter som någonstans har en tro kanske inte alltid vet vad de tror. Men de tror någonting. Skulle det bli jobbigt i familjen, kris i hemmet, någonting som de inte har kontroll över, så kanske man till och med tar till bönen och går bönens väg. Även om man inte riktigt vet hur man ska rikta den, men man ber. Man ber på något sätt till Gud och så hoppas man att det finns någon där som kanske svarar. Jag tycker också det är ett bevis på att Guds rike är större än församlingen. Tror ni vad jag menar med det? Guds rike går utanför församlingens väggar. Och det tycker jag är hoppfullt. Däremot vet vi, det säger Bibelns ord, att Guds rike, det får sitt uttryck genom församlingen. Vi är Kristi kropp, som det står. För världen, för dina och mina vänner, för de som inte tror, för de som kanske tror att de har en tro men inte vet vad de tror. För de är församlingen en del av Guds rike och vi ska visa vem Jesus är. Det är ju liksom våran identitet någonstans, eller hur? Fantastisk kallelse. Och om vi ser det från rätt håll, det vill säga att det är Gud som kallar oss och gör oss till dem vi är och det är inte vi som anstränger oss väldigt mycket för att vara så goda. Då blir det här någonting fantastiskt. Gud är där från första början och kallar människor till sitt hjärta. Så vi är ett uttryck för Guds rike i vår stad tillsammans med alla andra kristna. Paulus, i kapitel 18 i Apostlagärningarna, så har han precis varit i Aten och talat till atenarna. Det här talade vi om förra söndagen. Jag vill bara knyta an till det. Han talade till atenarna och sa så här: jag har sett att ni tillber en okänd gud i den här staden. Det finns ett altare som det står till en okänd gud på. Så säger Paulus, den okände guden, det är den guden jag känner och som jag tillber. Och så försökte han berätta för atenarna, för grekerna. Den här guden, han vill ha kontakt med er. Han vill erkänna er. Och det kan han, därför att Jesus har kommit hit till världen. Och så sen åker han från Aten. Några kommer till tro där i Aten. Han kommer till staden Korint. Denna fantastiska smältdegel. Om Aten var akademins högborg, det vill säga de lärde och kloka och filosofer och andra tänkare som höll till i Aten, så var Korint liksom dåtidens Las Vegas. Det var spel och nöjen och det var till och med prostitution, tempelprostitution i den här staden. Liksom all dekadens du kan tänka dig fanns i Korint. Och så kommer Paulus dit med ett enda ärende och det är att få berätta också för korinterna om att Jesus har kommit hit till världen, att han är beredd att frälsa och rädda människor till Guds rike. Det är hans driv, det är hans hela mål med sitt liv. Det är att överallt dit han kommer så vill han berätta och tala om det som Jesus har gjort för honom och för hela världen. Så att fler ska få reda på det. Och vi vet ju, om vi har läst lite grann kring Paulus, att hans drivkraft var att komma dit där ingen annan hade varit och berättat förut. Det var liksom hans poäng. Han ville vara den där aposteln som gick liksom dit där ingen annan hade varit och berätta om Jesus. Så han kommer hit, han slår sig samman med två personer i staden Korinth som han möter, som heter Aquilla och Priscilla. Och de här två personerna, de har samma yrke som Paulus. Är det någon som vet vad Paulus hade för yrke? Sadelmakare eller tältmakare, det hade Aquilla och Priscilla också. Som slår sig samman, blir ett häftigt team, han bor hemma hos dem och så tillverkar de, ja, sadlar eller tält och annat då på sin tid som yrkesverksamma, och så sen förkunnar de och predikar allt de kan på övrig tid. Paulus försöker nå människorna där i staden, och vi kan läsa då, och det är nu jag kommer till texten, ni har fått en liten bakgrund, så ska jag ta ut några saker ur det här sen. Jag vill läsa med er då Apostlagärningarna kapitel 18 och från vers 4 till vers 11. Vers 4 till vers 11, kapitel 18. Varje sabbat talade Paulus i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var han fullt upptagen av sin förkunnelse och vittnade inför judarna att Jesus är Messias. Men när man då svarade med invändningar och smädelser skakade han sina kläder och sa: ert blod må komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu vänder jag mig till hedningarna. Så gick han därifrån, flyttade över till Titus Justus, en gudfruktig man vars hus låg vägg i vägg med synagogan. Men synagogsföreståndaren Crispus och hela hans familj kom till tro på Herren. Och många andra korinter som hörde Paulus trodde och lät döpa sig. En natt sa Herren till Paulus i en syn: var inte rädd, utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas, ty jag är med dig. Ingen ska angripa dig eller och göra dig något ont. Här i staden är det många som hör till mitt folk. Paulus stannade kvar där i 1,5 år och undervisade dem om Guds ord. Amen. Vad är det som driver Paulus? Jag sa nyss att det är hans kallelse som han har fått av Jesus, att gå till platser där ingen annan har hört om Jesus och berätta. Och ge evangeliet till de folkslagen och de människor han möter på ett sånt sätt att de tar emot Jesus och förstår att han är vägen till Gud. Vi kan ju läsa de här texterna och så kan vi tänka lite så här. Jag gör det ibland när jag läser Paulus, för jag tycker att han är så långt ifrån det jag är, det vi är. Så kan jag tänka, ja, det är ju lätt att läsa om Paulus. Han predikar, han vittnar, han berättar, han gör under och tecken och allt det här händer där han går fram. Och sen att han möter en del motstånd också, det vet vi och det läser vi om. Men det är lätt att slå det ifrån sig och tänka, det var Paulus, den store aposteln. Det är inte jag, det är inte du, det är inte vi. Hur många sådana apostlar har vi idag i vårt land, i världen? Ja, så tycker vi att vi kan räkna dem på en hand. Det var verkligen skyfall ute nu. Ser ni det? Det skyfallet får vi be om i våra liv. Från Gud också. Alltså, det är lätt att tänka att Paulus och det vi läser om i apostlagärningarna, det är så långt ifrån det vi är. Så skjuter vi det ifrån oss. Men jag tror att det finns en jag säger kallelse till oss i det här. Att förstå att Guds folk, du och jag, vi är kallade till att på samma sätt gå och visa vem Jesus är i världen utifrån den tro och det liv vi har fått av Jesus. Vi kan inte spela att vi är någon annan än de vi är. Men vi kan växa i tro, i gärningar, i kärlek. Och vi kan börja där vi är. Det är ju våran kallelse, vårt uppdrag. När Jesus talar till lärjungarna om vad de har fått för uppdrag av honom, då säger han ju det: ge som gåva vad ni har fått som gåva. Jag tyckte det var så bra den här övningen vi hade här i början. Därför att det vi gör när vi uppmuntrar varandra, det är att vi ger av någonting som vi själva har fått till någon annan också. Vi säger någonting gott till någon som vi har sett hos den, som den har liksom fått av Gud. Och den uppmuntran lösgör mera av Guds välbehag, av frid, av glädje, av kraft i vår församling och vår gemenskap. Vilket ju gör att vi går omkring och känner oss ännu gladare. och har lättare att gå sen till våra vänner som inte bekänner Jesus. Eller som kanske gör det, men vi inte vet om det. Och berätta för dem. Därför att jag är uppmuntrad av, jag vet att jag tankar i gemenskapen. När jag är tillsammans med mina syskon och vänner så tankas jag upp av allt det goda som Gud ger i gemenskapen. Det är Guds rike i församlingen. När Paulus möter övermannen Jesus, alltså sin överman Jesus. För Paulus var ju verkligen en kille som visste vart han ville innan han blev kristen också. Så han förföljde ju församlingen. Satte dem i fängelse så mycket han kunde. Han hade en full makt från översteprästen att göra det. Så det är inte lite. Och så möter han Jesus som slår honom till marken. Han blir blind och när han sitter i Damaskus dit han var på väg och funderar över sitt liv, det är bara i kaos alltihopa, så kommer ju en kille som heter Ananias. Tala om en modig kille. Den här Ananias sänds av Jesus i en syn, i en bild eller vision, så säger Jesus åt honom, du ska gå till Paulus och du ska lägga dina händer på honom, för jag har kallat honom. Och Ananias, först protesterar han en aning, för han vet vem Paulus är. Han vet att det här är en gudsförnekare och förföljare. Inte gudsförnekare, det var fel. Jag trodde på Gud. Men en förnekare av Kristus, av Jesus. Av Jesus, mannen från Nasaret. Men han går i alla fall, den Ananias, för att Jesus är så tydlig med honom. Lägger händerna på Paulus och Paulus blir fylld av Guds ande och ögonen öppnas. Paulus har varit blind i 3 dagar efter mötet med Jesus. Det var ett sånt starkt möte. Och så går Paulus i denna förnyade kraft och kallelse. Och det är samma helige ande som fyller dig och mig när vi kommer till gudstjänst, när vi kommer i tillbedjan, när du går till Gud i bön, när du ber honom att komma in i ditt liv. Det är samma helige ande. Du kanske inte har den kallelse som Paulus hade över sitt liv, men vi har samma grund därför att vi är fyllda av den helige ande. Och jag och du kan veta och kan gå i den utrustning som Gud ger oss. Oavsett vad det är för gåvor du har, oavsett vad han har gett och lagt ner i ditt liv, så är det samma uppdrag någonstans i grunden. Därför att det är samma helige ande. Så när vi läser de här texterna så ska de ju vara till uppmuntran. Det är inte ett sätt för Gud att tala om, ni har lång väg att gå, hörni. Oj, oj, oj. Om Elin församling hade kommit en tredjedel av den väg som Paulus hade varit med om. Nej. Det här är ju verkligen Guds ord till oss som säger, det här är möjligt för den som tror. Det här är möjligt för Guds församling. Det är för att vi tillsammans är starka och fyllda med det som Gud ger oss i församlingen. Andens mål är att genom ditt och mitt liv vittna och berätta på olika sätt. Det är andens enda uppgift att förhärliga eller ära, alltså hålla fram Jesus genom ditt och mitt liv. Det är en intressant fundering. Ibland så tycker jag att mest anden handlar om att det är mysigt för mig. Jag tycker det är härligt när jag känner att Guds ande liksom kommer och man blir glad, man blir fylld av frid, eller man gråter, eller man skrattar, eller något annat. Men andens roll är så mycket mer än det. Det är alltid att lyfta fram och förhärliga namnet Jesus, personen Jesus. Så det är hans mål i ditt och mitt liv. Att Jesus blir synlig genom oss. Och vad kan vi göra i det? Ja, vi kan inte annat än samverka i det. Vi kan inte spänna musklerna extra mycket, så blir det så. Men vi kan säga, Herre, jag går nu med dig. Fyll mig med din ande och låt mig ära ditt namn genom mitt liv. På det sätt som du kallar mig att göra det. Det är andens mål, andens mening. När vi pratar om att berätta för andra. Som vi såg i den här texten så hörde ni orden förmedla, eller ni hörde undervisa, förkunna, predika, vittna, tala. Och jag tror det var ett till ord där också. Som alla handlar om att förmedla. Och det där är vi ju på ett sätt vana med i vår kultur idag. För allting förmedlas ju via media och överallt åt alla håll. Hela tiden är det förmedling av kunskap, av information i vårt samhälle. Men att tänka att vi ska vara med och förmedla Jesus till andra, det blir lite kramp för oss ibland i det. Jag tror att vi behöver modifiera synen på vad evangelisation är. Jag tänker att evangelisation, det är när jag sitter ner med min vän eller går med min vän på stan eller någonting, och så kommer vi in på någon grej som har med tro, livet, livsfrågor att göra. Och så får jag där någonstans i det där samtalet bara representera någonting annat. Jag får kanske avfärda en felaktig fördom hos min vän som har funnits där länge och blockerat någonting. Jag kanske får visa att det finns mycket glädje hos kristna. De är inte grå och tråkiga. Jag kanske får säga ett litet ord som öppnar min väns sinne och hjärta för att tänka lite längre om vem Gud är. Det är evangelisation. Har du tänkt så? Det är ju att evangelisera. Det är för att någonstans efter vägen kommer ju din och min vän då att så småningom kanske till och med öppna sitt hjärta för Jesus en dag och säga: jag vill också tro det här. Jag vill också vara med. Jag vill ha det här. Evangelisation är inte bara kampanjer eller stora talare som säger saker och ting inför människor och får dem att vända om i en gudstjänst. Evangelisation är att vi är med och ger det lilla som kommer i vår väg till våra vänner. Och så där börjar någonting byggas som leder till att Jesus blir känd, trodd och älskad eftersom. Vi behöver tänka så, tror jag, för att inte vi ska ha kramp. De relationer du har med dina vänner, det är där du evangeliserar och du gör det på ditt sätt. Men räkna med att den helige ande är där och leder dig. Be att han leder dig. De tankar du får när du ärligt ber och säger: Herren, var med nu. Använd dem. Gå på det. Och så säger du det av kärlek och respekt till din vän, och det kommer att leda till mycket mer än vad du först tror och tänker själv. Jag är övertygad om det. Det är för att så jobbar Guds ande. Han jobbar med dig och mig och våra vänner på det viset. Sen står det något mer i den här texten som jag fastnade för när jag läste det här kapitlet. Och det är att det står att Paulus sökte upp Aquila och Priscilla. Det står sen om hur Apollos, en annan apostel kan vi kalla honom för, i slutet av kapitel 18 står om Apollos. Han predikar om Jesus. Han har jättemycket god kunskap om Jesus, men det saknas en del. Så vad gör Aquila och Priscilla? Jo, det står att de tar sig an honom. Och sen får Apollos mer undervisning av dem. Och så känner han drivet att han vill vidare och predika på nya områden. Och då står att bröderna uppmuntrade honom. Skrev ett brev, rekommendationsbrev, och sa: Apollos, det är en bra kille. Ta emot honom nu dit han kommer. Och ta väl, han har mycket gott att säga er. Och så skickar de det brevet. Alltså, hör ni det jag hör i det här? Paulus, han söker upp Aquila och Priscilla. Aquila och Priscilla tar hand om, ger sig ut för, tar till sig Apollos och ger honom mer av den tro på Jesus som de har upptäckt. De uppmuntrar honom. De ger honom det som han behöver. Och jag tänker så här: vi behöver lära oss det vi gjorde här idag. Att uppmuntra och söka upp. Och ta oss an. Jag tror ibland att en del av kampen vi har som kyrka och församling i Sverige idag, det är att vi har så lite tro på att det vi har att komma med håller inför våra vänner. Så vi vågar inte riktigt söka upp. Ta oss an. Uppmuntra och vägleda våra vänner. Jag tror att Gud kallar dig och mig till att våga tänka så och be om det. Att få vara med och uppmuntra. Du har säkerligen någon nära dig som du vet kanske någonstans söker och längtar efter mer av Gud, men som inte riktigt uttalar det på det sätt du och jag gör. Och som du kan ta dig an. Det behöver ju inte betyda att du varenda dag måste säga saker och ting och koppla ihop det med personen i fråga eller ringa ett samtal eller smsa. Men det kan ju betyda att du bär den här människan i bön. Att du är där och uppmuntrar. Att du är där och säger, du vet att jag tror på Gud, jag ska be för dig nu. Nu har du tufft. Alla de sakerna använder ju Gud genom dig i den heliga andes kraft för att uppmuntra din vän. Och här har vi, tror jag, fantastiskt mycket mer att bara uppmuntra sig och glädja sig. För jag tror att det är så här för många av er. Det här fungerar egentligen. Men vi tänker inte att det liksom är evangelisation eller Gud som är där och gör någonting. Vi tycker bara att ja, men det är vanlig medmänsklighet. Det är mer än så. Du är ett Guds barn, du är fylld av helig ande. Han använder dig och dina gåvor. Och när du gör de här små grejerna så är Gud där. Och lägger till, och lägger till, och lägger till. Och gör mycket mer av det. Så ta dig an din vän. Ta dig an din arbetskamrat. Finns där för honom och henne i all enkelhet. Och så strålar du ut, om man nu kan säga så, vad den du är. Men ge det med öppen hand. För det tror jag alltid vi måste göra. Vi måste alltid ge det med öppen hand. Inte med stängd hand. Utan med öppen hand. Då får den personen välja att ta emot eller inte. Vi är så otroligt vana när det gäller detta med att ta oss an varandra. Att uppmuntra, att styrka varandra. Vi är så vana att vi ska klara av saker och ting på egen hand. Vi kan ju till och med nu, hörde jag, eller det är väl reklam på tv tror jag om det, om apoteket, va? Att man kan köpa vissa tester och prover för att själv ställa diagnos över vissa saker i mitt liv. Om jag nu är lite orolig för förkylningsvirusar eller något annat, vad det nu är. Jag kommer inte ihåg vad det handlar om ens. Alltså vi ska till och med kunna vara vår egen läkare och ställa diagnos på oss själva. För att slippa liksom på något sätt vara beroende. Slippa gå till doktorn och avslöja att vi är svaga till våra kroppar. Eller mentalt är slutkörda eller vad det nu är. Och jag tänker att det finns något annat som Gud kallar oss till. Vad är församlingen? Församlingen är att säga, Jesus, vi vill gå tillsammans med varandra i dina fotspår. Det är församlingen. Det är därför när Jesus kallar lärjungarna så säger han ju inte åt dem att liksom, ja nu får ni sköta er själva, men ni vet ju vart jag går ungefär, så kan ni väl försöka hitta vägen. Det han går ju tillsammans med dem. Och han tar med sig hela gänget. Försöker i alla fall. Och så går de ihop. När Paulus ska uppmuntra sin vän Timoteus, som ni har läst om honom, en ung ledare som är med och, kan vi säga då, är pastor eller herde i en församling. Och så ska Paulus uppmuntra honom i hans ledarskap. Då säger han någonting oerhört viktigt. Jag tror att det är till oss alla. När han säger så här i andra Timoteusbrevet. Först säger han så här, för en ung människa vi har att göra med. Ge inte efter för ungdomliga impulser. Och så fortsätter han. Vad ska Timoteus göra då istället? Jo, sök istället rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med rent hjärta. Vad skulle han göra? Jo, söka Gud, hans rättfärdighet tillsammans med dem som åkallar Gud med rent hjärta. Vilka är de då? Jo, men det är församlingen. Det är de som fanns i Timoteus närhet. Det är syskonen i Guds gemenskap. Där ska han söka sig närmare Gud. Så vi behöver stå sida vid sida, styrka varandra, uppmuntra varandra. Därför att den helige ande alltid är ute efter att komma till nytta i gemenskapen. Det gillar jag, det i bibelordet. När det står om den helige ande i Korinterbrevet, när Paulus skriver till korinterna. Denna dekadensens högborg. Och så säger han, ni ska stå tillsammans och ni ska söka den heliga ande. Sök gåvorna. Sök allt det Gud har att ge er. Men kom ihåg att det är till nytta för varandra och andra. Det är som det här kylskåpet. Det här är ett kylskåp om du inte visste det. Det är inte på tyvärr. Så den smörbytta jag har i den mår dåligt just nu. Det delades en bild i församlingen i början på året om ett kylskåp. Bilden var den att Gud, han kallar oss för sina barn. Gud säger till dig och mig att vi är hans barn. Bibelordet säger att vi är adopterade in i Guds familj. Vi har fått barnaskapets ande, eller söners rätt, som det står i Bibel 2000. Det betyder att om jag är ett inadopterat barn i Guds familj, så har jag samma rättigheter som sonen. Jag får gå till pappas kylskåp och så får jag öppna. Och så får jag ställa mig och titta, vad har min fader i kylskåpet för mig? Jo, han har massa goda saker. Han har andens frukter i form av ett mjölkpaket. Väldigt konstig frukt. Men i alla fall, han har andens frukter för mig. Han har andens, ja, gåvor och frukter. Här har vi russin i alla fall. Kan ni få smaka sen om ni vill. De är bara 2 år gamla. Eller något. Och han har massor med saker för oss. Men kom ihåg att det ska bli till nytta. Till det bästa för min nästa. Det är meningen att de gåvor och frukter som jag får gå och hämta i kylskåpet hos min pappa, som inadopterat barn i den kungafamiljen, det är att jag får gå och hämta där för att sen ge till andra. Det är alltså förbjudet att gå till kylskåpet och snåläta. Jag måste bjuda. Är du med? Jag tror att det här är en bild för oss. Att bara förstå att Gud, han dukar upp allsköns godsaker för oss. Och poängen är att du och jag behöver bara sträcka ut handen och öppna kylskåpsdörren och ta emot det han har att ge oss. Och sen får vi bjuda varandra och andra. För anden ska komma till nytta i Guds församling. Ibland så tror jag att vi hindras innan vi ens liksom kommer till kylskåpet. Vi tänker, jag är inte riktigt värdig. Jag vet inte om jag är förlåten. Jag höll på så länge innan jag kom fram till Gud. Och nu har jag visserligen kom fram till Gud och jag hör att man talar om nåden. Men gäller den verkligen allt det som jag har gjort? Och så känner jag mig ovärdig. Och så säger Gud egentligen till oss, du är mitt barn och du är älskad. Du är ett kungabarn. Du är en prins och en prinsessa inadopterad i kungafamiljen. Och du har samma rättigheter som sonen som ärver tronen. Och du får gå till pappas, kungens kylskåp och öppna och äta av det som bjuds. Ibland tror jag att det är så att vi bara behöver en sån uppmuntran och förstå att Gud har gett oss så mycket. Låt oss då äta av det. Att inte ta av det. Det är att säga, pappa, jag vet inte om jag tror på din kärlek riktigt. Det är vad vi egentligen säger när vi inte tar emot gåvorna. Pappa, det duger inte riktigt din kärlek till mig. Då står han där som ett frågetecken och säger, men jag älskar ju dig över allting annat. Det här är ditt, varsågod. Ät. Ta. Bruka det och ge till andra. Det är vad vi får göra, du och jag. När vi använder det som Gud ger till oss och gör det, så bygger vi upp Kristi kropp. I Efesierbrevet 4 så står det något väldigt intressant, tycker jag. Det står att Gud har gett några som apostlar, profeter, lärare, herdar och ett till. Men givetvis tappar bort då. Ska vi läsa den ordentligt? Vi gör det. Så vi får det på pränt. Efesierbrevet 4. Det som vi brukar kalla för tjänstegåvorna. Det är ett lite sånt där inhemskt, inomkyrkligt ord. Det handlar alltså om att Gud har gett några tjänsten att vara med och bygga upp Guds församling. Vi läser ordet, ska du få höra. Så här står det då, vers 10. Vers 11, kapitel 4, Efesierbrevet. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. Och där ska vi inte stanna, utan då fortsätter vi läsa. De ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Där låter det som att det är profeterna, herdarna, lärarna som ska bygga upp Kristi kropp. Men det är lite skev översättning just i det här bibelordet i Bibel 2000. För läser man folkbibeln så står det att de här profeterna och lärarna ska utrusta de heliga till att göra, utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Är ni med på skillnaden? Vilka ska utföra och bygga upp Kristi kropp? Alla vi. Alla vi. Sen behöver ledarna göra sitt jobb. Apostlarna, profeterna, lärarna, herdarna och förkunnarna måste göra sitt jobb. Gör inte alltid sitt jobb kanske. Måste göra det så bra de kan det med den utrustning Gud ger och de gåvor Gud ger. Men hela Kristi kropp, församlingen, är kallad att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Alltså, när vi tar av de här frukterna, vi tar av andens gåvor, vi gör det och det får komma till nytta, så bygger vi upp Kristi kropp. Det är då vi är församling som vi är menade att vara församling. När du använder de gåvor som du börjar ana att du har eller vet att du har och de får blomma i ditt liv. Du använder dem, du brukar dem till nytta för andra. Då bygger du Kristi församling här på jorden. Och det är meningen att vi ska göra det tillsammans. Därför uppmuntran blir så otroligt viktig här. Det är därför att gå till någon och bekräfta en gåva blir helt avgörande. För det är ju inte så att bara för att jag ställer mig upp och säger att jag har en gåva, det gör vi ju jätteofta i våran församling. Vi är ju väldigt duktiga på det. Ställer sig upp framför alla andra och säger, den här gåvan har jag fått. Bara för att vi gör så, så är det inte säkert att jag har fått den. Jag behöver andras bekräftelser. När andra kommer och säger, vet du, när du gör så här och tjänar Gud på det här sättet, så blir jag uppbyggd och uppmuntrad. Jag tror att du har en gåva i det här. Det frigör ju Guds andes gåvor och frukter i församlingen. Så bygger vi Kristi kropp. Och det här längtar jag efter, för jag ser det att det har börjat bubbla i vår församling. Eller hur? Det ser ni också. Det här bubblar, det här finns här. Och vi ska fortsätta. Som en person gav bilden i församlingen vid flera tillfällen och sa att det är som om popcornen bara poppar in i församlingen. Såg bilden av kyrkan och det poppade popcorn och det var fullt av glädje i detta poppande. Och det poppade så mycket så det svämmade över ut på gatan. Taket lyftes. Taket ska lyftas. Det är det Gud gör med oss. Inte för att bara vi ska ha det mysigt här. Utan den här utrustningen, andens frukter, gåvor, det är till nytta för världen. Det är till nytta för församlingen, för Kristi kropp och för världen. Det är för att vi ska kunna visa världen att Kristus har kommit. Att han kom till jorden, att han är här, att han finns genom sin helige ande, att han upprättar sitt rike i alla människor som tror. Eller hur? Det är ju uppdraget. Och det är det som gör det så otroligt spännande, därför att vi får vara med. Vi får vara med hela vägen liksom. Det är det märkliga att Gud liksom låter hans barn, sin församling, finnas med hela vägen. Och han kommer en dag och hämtar sin brud, som det står. Församlingen tar hem alla som tillhör honom och har liksom valt att följa honom. Men till dess är vi med hela vägen. Du och jag. Man kan aldrig pensionera sig i Guds rike. Man kan aldrig sätta sig ner och tänka, det finns inget mer jag kan göra för Gud. Den stunden kommer aldrig för en människa som tillhör Jesus. Det finns alltid någonting som Gud vill att jag ska göra. Alltid någonting i den kallelsen, i det uppdraget. Nu ska vi se vart jag är någonstans. Det är knappt jag vet. Jo, jag vill avsluta med. Ni hörde i texten när jag läste den att Paulus var i Korint. Han möter motstånd. De diskuterar, de smädar honom till och med. Så han skakar kläderna av sig. En bild på att liksom, jag vill inte ha mer att göra längre om ni inte tar emot det här. Då säger han det, den skuld som ni nu, den får komma över era egna huvuden. Jag har gjort det jag kan. Och om inte ni vill ta emot det, då går jag till hedningarna nu. Och så lämnar han synagogan och så går han till hedningarna, det vill säga alla andra som inte var med i synagogan. Och så predikar Paulus för dem. Och så kommer Gud med en uppmuntran i nattens sömn. För jag tänker mig så här, jag tror att Paulus tappade modet en aning. Jag tror att han blev oerhört ledsen och misströstade. Och tänkte, men Gud, är det här meningen? Det är ditt eget folk. Det är det judiska folket som jag tillhör, som du har hjälpt ut ur Egypten, gett dem löfteslandet. Och nu vill de inte ha löftessonen. Vad menar du, Gud, med det här? Ja, jag får skaka av mig kläderna då, så gå därifrån och säga, nu struntar jag er i den här staden. Alla ni som tillhör det fina folket, men som inte vill ha med han att göra. Han som har kommit hit till världen, frälsaren. Jag tror att Paulus misströstade och undrade, Gud, hur länge till ska jag vara i den här staden? Är det bättre att jag packar ihop och går till nästa stad? Och så kommer Gud i en dröm, säger Paulus. Var inte rädd. Tystas inte. Låt dig inte tystas. Stå fast, predika. Det är massor med människor i den här staden som tillhör mitt folk. Och du ska tala för att nå dem. Och till och med säger Gud åt honom, ingen ska angripa dig och göra dig något ont här i stan. Vad händer nästa vers när vi läser den? Jo, ett angrepp kommer på Paulus. Vilka löften Gud ger. Fantastiskt. Nej, men det står faktiskt att sen gaddade sig judarna samman, de som bodde i Akaja, alltså det området där Korint låg. De gaddade sig samman, kom ner till staden Korint och drog Paulus inför domstol för att sätta dit honom. Men innan de hinner sätta dit honom ordentligt så kommer den romerske ståthållaren Gallio och säger, ta det lugnt här nu. Jag har uppfattat att det här handlar om era religiösa tolkningar och regler. Och det struntar jag blankt i. Det får ni ta hand om själva. Jag har ingenting med det att göra. Och på det viset så klarar sig Paulus i alla fall i det här läget. Så Guds löfte håller. Och vad händer sen med Paulus? Jo, han förstår att Gud har mer för honom. Han förstår att kallelsen gäller än mera att vara kvar i staden, så han stannar där i 1,5 år och förkunnar varje vecka Guds evangelium för folket i staden, och korintier kommer till tro och upptäcker att Jesus är den räddare de har sökt och väntat på. Jag tänker så här, jag tror att Gud säger det till oss också. Att vi inte behöver vara rädda, för han står med oss. Har han sagt att vi är hans barn och får komma till hans kylskåp och äta allt det vi behöver, så menar han det. Om det står i Bibelns ord i Psaltaren 145 och vers 13b. Att Gud håller sina löften kärleksfull i allt han gör. Så är inte det bara en utsaga. Utan det är sant. Gud håller sina löften och han är kärleksfull i allt han gör. Det betyder inte att allt du och jag möter är kärleksfullt. Men det betyder att Gud är kärleksfull i allt det han gör. Och han står med oss. Så du som har tappat modet, min vän. Du som misströstar. Du som tänker, jag har ingenting mer att komma med. Och jag har undrat, fast du har slutat med det nu. Om det är lönt ens att tala någonting mer. Alltså gå vidare i livet. Om det är lönt att fortsätta på den här vägen. Du som misströstar så. Till dig säger Herren idag, tror jag. Var inte rädd. Du ska hålla ut. Jag står med dig. Låt dig inte tystas. För Gud är kärleksfull i allt det han gör. Och när han sammanfattar ditt och mitt liv. Oavsett hur många minus du har mött, så blir det plus. Det är ju Guds märkliga, vad vi nu ska kalla för, jag höll på att säga magi, men det kan man ju inte säga. Predika om Jesus, men jo, kanske. Det är Guds märkliga magi. Så han kan sammanfatta minustecknena i ditt och mitt liv till ett enda stort plus. Oavsett hur många minus du har gått och sett i ditt liv. Sån är Gud. Och han vill dig gott, han vill mig gott, betyder inte att allt vi möter är gott. Och det betyder inte att livet alltid är enkelt. Paulus mötte massor med motstånd på sina resor genom dåvarande Turkiet och Mellersta Östern. Massor med motstånd. Men han någonstans höll fast vid att Gud är god och Gud vill det här. Det var kallelsen över hans liv. Så jag vill bara att du ska ta med dig det. Jag tror att det är till någon speciellt också här idag. För jag kände det när jag förberedde det här. Det är någon som behöver höra det tydligt idag. Att Gud inte har glömt dig. Och det är inte meningen att du ska tystas. Utan du ska stå upp och du ska veta att Gud står på din sida. Och han säger åt dig att han är med dig. Och han går med dig. Det kan vi ju alla behöva höra, men jag tror att det finns någon som speciellt behövde det idag. Så ta med det till sist. Jag tror att Gud har så fantastiskt mycket mer för oss. Jag var hem till en familj häromdagen. Och så får jag höra om vad Gud gör. Och man sitter nästan och gapar, för man vet inte liksom, händer det här eller... Vänta, vad sa ni? Var det i Afrika? Var det i Asien? Nej, det var här. I Sverige. Gud gör saker idag som vi har bett om och längtat efter under många år i vårt land. Gud gör under. Han gör tecken. Han helar människor. Han frälser och räddar människor. Han fyller sin församling med sin heliga ande. Han fyller oss med sin heliga ande. Och jag tror att det enda vi behöver göra är att gå fram till kylskåpet, stå vid den öppna dörren och så får vi ta emot av det som han ger. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att du uppmuntrar oss idag. Tack för att du kallar oss ut i en frihet som kommer ifrån dig, Herre. En frihet som säger inte att vi är oberoende av varandra, utan en frihet i dig som säger att när vi kommer samman så blir vi helare och starkare. Jesus, kalla oss i den här lokala församlingen att stå upp, gå till ditt kylskåp och ta emot det du har att ge. Kom, Herre Jesus. Fortsätt att göra det som sker i vårt land, det vi hör om, det vi ser, det vi märker också i vår egen församling. Människor förvandlas, berörs av dig, Herre, där livet tar nya vägar därför att du är där och leder. Jesus Kristus, vi vill att det ska få förhärliga dig. Och vi vill att våra vänner, de vi har nära oss, att de ska få se och förstå vem du är. Än hur knepigt det låter, men genom oss, Herre. Genom oss, genom våra ofullkomliga liv, genom våra svagheter, så kan du visa vem du är, Jesus. Fortsätt att göra det, Herre. Utrusta oss. Lyft taket i den här församlingen, Herre. Låt det poppa av glädje och gåvor och frukter i din församling, Jesus, så att det rinner ut på gatan. Låt det få vara mer barnens dag här i vår församling som det är nere på stan idag, Herre. Låt det få bli något av barnens glädje och fest i vår församling. Låt oss få se mer av ditt rike. Till din nära och till andra människors nytta, Jesus. Tack att du går med oss. Tack för den här gudstjänsten. Fortsätt att tala till oss nu i avslutningen, Herre, i Jesu namn. Amen.